Vi hälsar lyssnarna hej och välkomna till Kulturella Kings avsnitt nummer 6. De lyssnar på dig, Erik.
Ja, och dig, Joe. Det är ju fascinerande. Jag är jävligt impad över att du håller räkningen på antalet avsnitt trots att vi bara har passerat första handen egentligen.
Och det är egentligen det enda jag håller koll på, så jag är inte lika imponerad över att den informationen sitter. Så jag tänker att någonting måste jag ändå kunna bidra med.
Ja, men du bidrar med den och jag bidrar med att försöka strukturera upp lite om vad vi ska prata om. Fast vi vet ju ändå att det där konstaterar vi redan initialt i första avsnittet, att vi kastar alla anteckningar över bord och bara kör ändå för det mesta.
Ja, i mångt och mycket i alla fall.
Ja, jo, det tycker jag. Jag tycker ju redan nu känner jag att det här är precis det här jag vill göra med den här podden. Att bara, alltså, Kulturella Kings, vi pratar om saker som vi generellt sett i allmänhet tycker om, och ibland saker vi inte tycker om, som andra tycker om, som de bara vill veta vad vi tycker något om.
Yes.
Och det är nästan då jag tycker det blir så roligast, när någon bara kastar in en random fråga om någonting, om man bara får ta den på volley och sen uttala sig om den.
Ja, etablerade fenomen och mönster på något sätt inom musik, film, ja, serier, spel.
Ska jag slänga in världens bredaste fråga nu, som bara poppade upp i mitt huvud exakt just nu?
Absolut.
Det är inte stageat på något sätt.
Nej.
Hur är statusen på populärkultur nu 2024 i din värld?
Jag har ingen aning. Av någon anledning så är väldigt dåligt insats på populärkulturen 2024, tror jag. Jag har inte riktigt tagit till mig det nya året än.
Du konsumerar gamla grejer?
Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Det är inte asmycket nytt faktiskt.
Nej, men det gör väl jag också i mångt och mycket. Men lite har jag snäll. Jag tycker kanske att det blir mest aktuellt när man kollar på olika typer av, kanske, ja, men lite bio, men inte så mycket. Men serier tittar man väl lite på vad som dyker upp. Alltså i alla fall har någon sorts koll på vad som dyker upp nytt. Och sen kanske framförallt olika typer av live-evenemang. Och då tänker jag inte bara på konsert, utan även lite så här vilka, alltså, föreställningar, både svenska och utländska komiker till exempel, och sådana saker som är ute.
Ja, men absolut, det har man väl viss koll på. Men jag känner samtidigt att jag har inte gått igenom allt det gamla än. Så, och det finns ju en lång lista av saker att beta av.
Ja.
Så jag är inte up to date riktigt ännu.
Har du som har sett, skulle jag tro, i alla fall i modern tid. Jag har ju en digert konsertbesökande, men det är ju ganska gammalt. Vi har pratat lite om att jag är tillbaka och börjar gå på konserter igen nu. Men i modern tid så har ju du mycket mer konsertbesökande. Har du någonting på bucketlisten på band som faktiskt fortfarande är aktiva? Jag kan ju fortfarande säga, vara bitter över att jag aldrig har sett Ramones till exempel, men det kommer ju inte hända. Och om typ Marky Ramone är ute och turnerar, så lockar inte det mig egentligen.
Nej, jag köper det. Ja. Jag tror typ inte jag har någonting på bucketlisten kvar av band som är aktiva. Så det är ingenting som jag känner att jag måste se, som jag inte har sett. Så jag hade ju velat se Rage Against the Machine, men det är väl nedlagt nu igen, antar jag.
Är det? Har de gett upp på att köra? Ska de inte...
Jag tror det. Ja. Det var det sista jag hörde. Men sen så kan det väl ha hänt nya grejer. Mm. De hade väl en återföreningsturné som påbörjades någonstans vid pandemin.
Ja.
Men som också avslutades hyfsat abrupt.
Ja, just det.
Och den nådde väl aldrig Europa, vad jag vet.
Nej, men så kan det vara. Jag har ju lite grejer faktiskt. Det kommer ju en del roliga saker till Grönan i sommar.
Ja, vad tänker du då?
Ja, men dels... Alice Cooper har aldrig varit så här typ toppartist, men jag har alltid tyckt att det var liksom roligt.
Ja.
Det går jag gärna och ser. Men sen så kommer Dropkick Murphys, tycker jag fortfarande är relevanta. Och som jag fortfarande inte har sett.
Alltså, jag kan bara hitsen. Ja. Så det är inte riktigt redo att uttala mig om.
Nej.
Men jag antar att de låter som Dropkick Murphys aldrig har gjort.
Ja, men så känner jag också. Men till exempel så vet jag
de att... De har jag sett, tror jag.
Ja. Grattis.
Tack.
Ja, men Bad Religion kommer till exempel till Furuvik i Gävle och sen till Liseberg.
Också sett.
Ja, men där känner jag också så där att jag har aldrig sett dem.
Nej.
Jag tycker ju att, och det har vi väl också pratat om, typ i brytningen där 80-90, när de släpper 4-5 plattor på raken som är världsklass allihop. Men idag så känns det som så här, nej, jag vill inte se dem. Än som de skulle komma till, ja, okej, skulle de komma till Västerås skulle jag väl gå. Men egentligen så vill jag nog inte se Bad Religion som de är idag.
Varför inte?
För att jag har sett live-klipp från dem nu, och jag har inte sett någonting som tyder på att det här känns välbevarat.
Okej. Jag såg dem på Bråvallen, men det är typ så här 2014.
Ja, det är ändå 10 år sedan.
Ja, så mycket kan ha hänt sedan dess.
Den jävla skillnaden, jag menar, de är nog...
Det ser jag inte up to date riktigt.
Nej, de är 60 nu. det är en skillnad. Nu är det försvaret, för när jag fyller 50 väldigt snart.
Så vill jag också poängtera skillnaden mellan hur det är att vara 50 och 60.
Ja, verkligen så. Det tycker jag är någonting. Men jag skulle komma till en sak till. Det som kanske ligger allra högst på min bucket list, ja. Som ändå också dessutom ligger kanske i möjlighet att se, är Wednesday 13.
Ja, det har jag också sett. Men jag hade väl velat se Wednesday 13 som framträder med Murder Dolls låtar.
Ja, som faktiskt kör nu i en Europa-turné på det i höst.
Precis.
Så ja. Både Amsterdam och London framförallt skulle vara kul att se.
Ja, jag har försökt pusha Carl till att boka dem till The Baser.
Oh, det vore ju helt jävla underbart.
Jag tänker att det vore inte omöjligt.
Ja. Carl, boka dem till The Baser. Nudge, nudge. Ja, det vore svinkul. Men också kul att se dem då i London där de faktiskt har svenska Hardcore Superstar som förband.
Ja, det är ju en grym dubbel.
Ja, det är också ett band som jag faktiskt inte har sett. Det är vilket så. Är intressant för att de har jag lyssnat på från och till. Inte varit superinne på, men börjar gräva ner mig nu nyligen mer i dem. Ja. Men jag har ju följt dem och hört dem... Alltså ganska genomgående genom åren sen de faktiskt debuterade.
Ja, jag skulle säga att det är ett av de absolut starkaste livebanden, framförallt här i Sverige. Jag har sett dem 15 eller 16 gånger och sånt där, och det har varit, alltså, som sämst har det varit kanonbra.
Ja, och det förvånar mig inte, för jag tycker att det är ett svinbra band verkligen.
Ja, väloljat, ja. Som man brukar säga.
Ja, men det får man säga. Okej, okay, men nu, jag segwayar mig vidare, ja. Här då. Du införde ju den här väldigt fina punkten. Vi har ju inte så mycket fasta punkter i den här podden egentligen, men vi har ju konsumerat sen sist som jag tycker om.
Exakt, det är korrekt. Och för egen del så tänker jag att den kultur som jag har konsumerat kommer att gå in lite grann på ett känt citat om att en inställd spelning är också en spelning.
Ja.
Och då ta upp ett personligt exempel där jag skulle ha medverkat i en som en del av en intervjupanel tillsammans med andra vad heter det, branschrelaterade folk som tillsammans skulle ställa frågor till Ace Frehley från Kiss då.
Ja.
Men vi satt cirka 40 minuter och väntade på en Ace Frehley som aldrig dök upp. Och den här intervjun bokades till om vid totalt 3 tillfällen i nedbantad version då, där de andra satt och väntade vid tillfälle 2 och 3 på en Ace Frehley som aldrig dök upp. Och det är det jag tänker, att en inställd spelning är också en spelning.
En inställd intervju är också en intervju.
Ja, så från och med nu kommer det stå på mitt CV att jag har intervjuat medlemmar från Kiss.
Ja, det är helt rätt. Men det som... Den frågan som jag spontant ställer mig, ja. Och det är ju ganska otacksamt för dig att försöka besvara, men finns det någonting som man kan tänka, finns det någon förmildrande omständighet i Ace fall som skulle kunna ursäkta det här?
Alltså det är svårt att säga utan att veta.
3 gånger.
Egentligen så är svaret nej, men jag vet ju inte exakt vad som har hänt så, för att det har ju kommit förklaringar som har känts inte kanske jätte äkta.
Nej.
Vad jag förstår dem som. Och då är det ju mindre försvarbart kan jag tycka så. Om det hade kommit en förklaring som lät äkta och som dessutom var ganska så extrem eller liksom stark på något sätt, då hade man ju med lätthet kunnat tycka att det var förmildrande på något sätt. Men då krävs det att någon är upfront med vad som faktiskt pågår eller har hänt eller vad det är som gör att det inte händer, kan jag tycka. Men det är ju sällan folk tar den vägen.
Ja.
Av någon anledning så är det lättare att ursäkta sig med någonting som inte är sant. Och samtidigt så vi ljuger ju inte för att vi tycker att det är kul att ljuga, utan för att vi inte tycker att det är askul att behöva säga som det verkligen är.
Nej, men så är det. Och min fördom, och jag vet ju att det här är verkligen, om vi ska vara krassa, och det är jag som säger det, inte du, så sitter ju vi två personer här där en person har, jag då, ja. Har egentligen samma relation till Kiss som de flesta andra rockintresserade 70-talister som växer upp. Alltså Kiss är ju supercentral för alla som har lyssnat på hårdrock egentligen. Så otroligt central. Men utan att det har varit ett
favoritband så.
Ja, precis. Som jag, liksom, jag har älskat. Och där är det hittarna verkligen. Men jag har älskat Kiss och jag tycker debutplattan som egentligen kanske är, det är väl den egentligen och Creatures of the Night som jag har lyssnat mer på än de andra skivorna. Men som jag gillar hittar och jag gillar dem i olika perioder. Jag tycker Heavens on Fire är en briljant jävla partylåt fortfarande, fast det är kanske deras, en av deras mest sönderspelade grejer.
Det är ju en väldigt hitvänlig låt.
Ja,
absolut.
Och det jag ska komma till var då att det är min del, så här, jag, det är min relation till Kiss, ungefär som alla andra människor som gillar rock. Men du är ju verkligen, alltså, ett genuint Kiss-fan, där verkligen Kiss har varit liksom en avgörande del i ditt liv.
Absolut, det har det varit. Det var ju det som fick mig att börja lyssna på hårdrock överhuvudtaget. Mm. Det var typ 3-4. Och bandet hade sin återföreningsturné där 96. Mm. Far min var ju stort Kiss-fan när han var ung, så att det var klart att det skulle spelas i hemmet. Och så när det blev aktuellt och var på löpet så... Mm. Och därifrån har väl banat väg för allt annat som jag har upptäckt indirekt på grund av Kiss.
Mm. Och det här, det är intressant, för att vi har ju pratat, det är väl ett av de band skulle jag tro hittills i den här podden som vi ändå har tagit upp mest, och jag tror att det kommer fortsätta vara så. Det blir lite så i den här podden, tror jag, liksom, att vi knyter an till då, just när det är kulturella kring saker som, ja, verkligen har betytt något,
men absolut,
för oss.
Och jag tänkte också knyta an till en annan sak. Vi har pratat lite grann om hockey och lite grann om Djurgården.
Ja.
Jag läste en Aftonbladet-artikel häromdagen där rubriken är att känd artist kastade glasflaska på publikvärd. Och det är alltså under en Djurgårdsmatch då. Ryktet gör gällande att den person som har kastat glasflaskan skulle ha varit med i första intervjupanelen.
Ja.
Hur tänker man där som känd artist när man på ett ganska så stort öppet evenemang kastar en glasflaska på publikvärd? Om vi börjar i den änden att det säljs inte glasflaskor på
Nej, jag vet. Och det där är ju mycket... Så jag vet inte vad som har hänt. Och nu låter det som att jag fegar ur den här diskussionen. Men
vi har inte outat någon.
Nej, vi kommer inte outa någon heller. Men vad jag vill ha sagt här, det är ju att jag är ute på så jävla tunn is med tanke på att det skulle ligga ganska långt ner på de dummaste sakerna jag har gjort på fyllan eller under the influence, som det så fint heter, på grejer. Så det är så jävla svårt att säga så här, liksom, vet, så här, mental status och liksom vad man har för problem och så. Så jag tror helt ärligt att det är helt jäkla omöjligt att reda ut hur man tänker i det här fallet. Alltså, för egen del så hade det absolut kunnat varit jag för, inte 15 år sedan, men för 25 år sedan, absolut. Hade det 100% kunnat vara jag som hade gjort det där?
Hade det kunnat vara det?
Ja.
Okej.
Okay. Det är nog så illa, tror jag, att det kunde ha varit det.
Som jag förstår det, nu var inte jag på plats, jag kan inte veta med säkerhet, men som jag förstår det så ska det ha varit i samband med att Djurgården förlorade efter övertid då. Jag har svårt att se att det skulle vara publikvärldens fel.
Nej.
Jag hade haft mer förståelse om det slängdes in mot isen eller någon spelare eller sådär.
Jo, jag förstår vad du menar. Och det är väl så här, och det jag menar, jag kanske inte hade kastat den på publikvärlden, men det jag menar att leveln av dumheter är ju bara gradskillnader i helvetet. Det är det jag försöker komma till.
Absolut.
Jag har gjort saker som har drabbat andra och helt missriktat
och oprovocerat.
Det är så jag menar.
Ja.
Så det är mitt svar. Tråkigt svar, jag vet. Men så är det.
Diplomatiskt.
Ja, möjligen. Får jag dra tillbaka? För bra derail. Nu går jag tillbaka till Kiss-frågan igen.
Mm-hmm.
Och återigen, jag försöker inte släppa ämnet, utan jag ska bara avsluta den här grejen.
Det är helt okej.
Med
du
Ace.
Du får gå var du vill.
Ja. Ace-frågan.
Ja.
Av alla de så här, mer klassiska Kiss-medlemmarna, och det är väl konstigt att säga, för alla som har spelat i band Kiss är väl klassiska mer eller mindre. Det är väl svårt att hitta en enda person som inte har varit klassisk, som ändå har räknats som liksom en, om vi inte pratar om någon så här, kanske tillfällig touring member på någon enstaka grej. Men
jag tänkte dra upp det semi-obskyra exemplet Mark St. John, som spelar på Animalize, gjorde 3 spelningar.
Men jag vill ändå hålla så här, jag menar, om jag känner till honom, okej, jag har ganska lätt för att komma ihåg namn och sånt på medlemmar, men jag tycker ändå, både Mark St. John, Eric Singer, fast han är väl en mer kanske klassisk då än Mark St. John möjligen.
Ja.
Men vad jag vill komma till, av alla de här så är inte, min gissning, är inte Ace den som är sannolikast i min fördom skulle göra något sånt här?
Jo, absolut, tveklöst.
Ja, hade ni suttit med Winnie Vincent istället och ni faktiskt hade fått ett ja, så bara tänker jag att han hade dykt upp.
Ja och nej. Vinnie Vincent är ganska övertygad om att han var bokad till gig i Sverige för det, nu är det säkert, jag vet inte hur många år sedan det var, men han var så inbokad och inplanerad för att gigga i Stockholm vill jag minnas, och det var klart allting sånt, men han av någon anledning ställde in mot slutet så, utan särskild förklaring, och skapade mycket stök och bök omkring sig i den vevan. Och Vinnie Vincent har väl mycket oklarheter kring sig numera.
Så är det, och det där kan man ju också diskutera, men det jag tänker på så här, en inställd spelning är ingen inställd spelning. Jag sitter bara här och försvarar folk, känner jag. Så du försöker hitta någonting här. Men, nej men det kan vara så också.
Men det känns hyfsat typiskt Ace. Ja,
det är det som jag vill komma till.
Hade att fucka upp tre intervjutillfällen.
Ja. Ja, så känns det som att de hade gått någon annan väg där, de andra.
Antagligen ja.
Min egen konsumtion är jävligt mager den här veckan. Vi skulle ha gått på typ ett punkquiz på, det var Kulturnatten i Stockholm igår. Det blev inget av det. Vi orkade helt enkelt inte. Det hade varit kul. Vi var på väg att se Attentat spela också. Så ingen musik egentligen. Men däremot så såg jag...
Så du har också nästan upplevt någonting?
Jag har nästan upplevt någonting. Däremot så...
Stark vecka där.
Ja, något av en mellanvecka för den kulturella konsumtion.
Lyssna för att ta del av vad vi nästan gjorde.
Ja, men jag har faktiskt sett en film.
Ja.
Jag har sett... Eftersom den enda filmen i... Predator-franchisen som jag har sett är originalet Predator. 1987 säger jag.
Jag vet faktiskt inte, jag har inte sett Predator.
Nej, jag bara slänger ur mig, det kan vara helt fel. Men det originalet med Carl Weathers och... Det är roligt att säga honom först och Schwarzenegger sen, men...
Ja, det borde ju vara det omvända.
Ja, det borde vara det omvända. Men den har jag sett och den är ju bra. Jag tycker fortfarande den är bra. Men nu såg vi Prey.
Mm-hmm.
Har du sett den?
Nej.
Det är ju någon sorts super prequel som utspelar sig typ 1715 kanske.
Okej. Okay. När är den inspelad?
2022 någonting. Okej. Okay. Gissar jag för mig. Alltså ny film.
Ja.
Men ska då liksom inleda hela den franchisen. Och handlar om då amerikanska urinvånare som kommer i kontakt med Predator.
Okej.
Okay. Jag tycker den var svinbra.
Ja, nice.
Så den kan jag lobba lite för.
Imponerande när folk lyckas göra liksom så här prequels eller sequels så här 25, 30, 35 år senare och väver ihop det bra storymässigt och på ett sätt som ändå funkar.
Men jag gillar ju verkligen det där när man... alltså en bra prequel, nu generaliserar jag grovt, men en bra prequel är jag oftast mer lättfångad av intressemässigt än en sequel. Jag tycker
ja,
alltid
det
att det är roligt
säga.
När man gör sådana grejer. Och det dök upp, den här slog mig nu, det dök ju upp en så här mockad, jag tror det var en poster, för en serie som aldrig, som inte finns, men som man gjorde sken av skulle komma.
Okay.
Som hette Freddy, tror jag. Eller Fred bara kanske. Okay. Som skulle vara en prequel till...
Terror på Elm Street?
Ja, Nightmare on Elm Street. Det där kan vi också prata om. Ja. Nightmare on Elm Street versus Terror på Elm Street. Alltså,
ja.
Den svenska översättningen blev ju terror. Men, vilket jag tycker är bra egentligen. Men, mardrömmar på Elm Street hade ju inte riktigt...
Det hade inte funkat så bra nu. Nej. Men det hade ju låtit som en väldigt typisk svensk översättning. Ja. Fan, terror... Känns det som ett så etablerat svenskt uttryck? Eller är det bara att jag som något yngre förknippar det med amerikansk kultur och... liksom the war on terrorism.
Kanske, men jag tycker nog att men det funkar. Jag säger också, jag säger terror på Elm Street, men det är också för att jag är uppväxt i den eran när man översatte allt egentligen, och det är ändå faktiskt en bra översättning. Men det här var i alla fall en de fick då framstå som att det skulle göras en serie regisserad av Rob Zombie.
Okej.
Okay, och jag bara kände spontant att det här hade jag kunnat ha sett.
Ja, jag hade kunnat tänka mig se det också. Men det blir alltså ingen serie.
Det visade sig att det finns inga belägg för att det skulle göras en sån serie.
Nej, utan det var mer typ ett önsketänkande från något fan som försökte skapa någonting.
Något sånt antar jag. Men mig vetligen så har det i alla fall inte gjorts någon... Alltså det har inte verifierats eller... Alltså, inga kommentarer. Utan jag tror det till och med att Rob Zombie har sagt att det... Alltså dementerat påståendet.
Okej. Okay. Ja.
Tyvärr.
Trist.
Ja, men ja, det var i alla fall konsumtionen. Får jag slänga mig vidare?
Absolut.
Läsarfrågor. Aha. Lyssnarfrågor.
Lyssnarfrågor.
Förlåt. Vi har fått några stycken. Mm. Och någon skrev bara kort och gott Louis Capaldi.
Vad vi tycker om honom. Vad vi vet om honom.
Ja, vill du börja?
Ja, och då är frågan om jag ska börja vad jag vet om honom eller vad jag tycker om honom. Men det är väl, för den som inte vet, så är det väl en modern popsångare-ish. Mm. Som jag tror är väldigt framgångsrik, framförallt på TikTok. En något kraftigare kille. Mm. Riktigt bra pipa. Sjunger som sagt riktigt bra. Och han är väl hyfsat rolig, som jag uppfattar honom. Men det är ungefär så långt jag har koll typ.
Ja, men jag säger inte emot dig på någon punkt.
Han verkar likable.
Exakt, det var det jag skulle komma till. Jag vet väldigt lite om honom, men jag har googlat lite också. Mm. Och som jag har förstått det så gjorde han i princip en Justin Bieber. Alltså han blev känd genom att ladda upp egna grejer också i sociala medier.
Right.
Och sen blev han superhypad, upplockad och blev en världsartist.
Ja, för nu turnerar han ju arenor världen runt.
Exakt, och jag håller med dig. Jag tycker också att det lilla jag har sett i klipp och så känns han väldigt, väldigt likable. Och jag förstår varför folk gillar honom och han känns väldigt så här guy next door film, ja, över hela.
Mm.
Men det är en händelse som verkligen får mig sådär att jag är ju svag för riktig fanlove. Och när och det här en sak som jag vet både du som har legat varmt om hjärtat både för dig och mig.
Ja.
Det är ju alltså att våga lyfta fram psykisk ohälsa och människor som faktiskt belyser det på ett
absolut
fint sätt. Och det finns ju en händelse, som jag förstått så har Louis Capaldi själv brottats ganska mycket med psykisk ohälsa.
Låter rimligt.
Han lider bland annat av, och jag ska inte diagnostisera honom för mycket, men verifierat i alla fall av ganska grav Tourette's.
Okay.
Men jag tror också att det finns en del så här ångestsyndrom och så i botten. Och någonting som hände som har blivit viralt var att han under en konsert egentligen bara, det kan ha varit en panikångestattack något, men han tappade i alla fall, det låste sig för honom. Han klarade inte av att liksom fortsätta, utan han låser sig på scen.
Okay.
Och publiken bara, bandet fortsätter spela. Publiken allsångssjunger hela låten och man bara ser honom stå där tyst och kan inte göra någonting och bara ser hur rörd han är.
Det är fint.
Och det där blir jag rörd av bara liksom jag pratar om det. För jag tycker det där är, alltså den kärleken som fansen ger honom, så att han bara står där och väntar, och jag tror att det är Glastonbury här, den festivalen. Han bara står där och låter dem sjunga ut låten och sen sjunger han med de sista raderna bara, och sen säger han bara thank you Glastonbury och går av scenen. Och man ser hur rörd han är.
Ja, men det värmer hjärtat.
Ja, men det gör det verkligen. Så, ja.
Att de skyddar honom till varje pris.
Så. Exakt så. Det är bara det där liksom att
bär honom när han inte är tillräckligt stark för sig själv.
Ren jävla kärlek. Och det, jag älskar det där. Jag älskar när det inte finns någon attityd utan bara,
men fan fint. Ja. Det är, ja.
Ja, jag blir glad av det i alla fall.
Jag blir glad att få höra det bara.
Ja. Så ja, det var Louis Capaldi. Nu så får vi nästa grej. Och det är egentligen samma sak där. Alltså de bara har slängt ur sig några korta grejer. Och det är ungefär så vi vill ha det.
Ja.
Och då var frågan så här. Nirvana, Kurt Cobain, Dave Grohl.
Mm.
Ihop i bitar, gör vad ni vill med det.
Okay.
Så jag kastar det till dig i det där skicket ungefär.
Men alltså, jag tänker, de har inte nämnt Chris Novoselic.
Nej.
Nej, okej. Ja, det kan jag tycka är märkligt i sig. För att, jag menar, de var ju minst tre i alla fall.
Ja.
Pat Smear hade man ju kunnat nämna också, till exempel.
Ja, och det ska väl också sägas att för den som är lite oinsatt, så Pat Smear är ju också numera gitarrist i Foo Fighters tillsammans med, alltså, i Dave Grohls band. Som det får det sägas är Dave Grohls band, vad man än tycker.
Ja.
Liksom så. Ja. Men även live-gitarrist för Nirvana.
Ja, för de oinsatta så pratar vi alltså om namnet på de olika Nirvana-medlemmarna då.
Mm.
Och även vad de har gjort efter då bandet så. Vad vill vi göra med de här namnen då?
Nej, men jag tänker så här, vi kan väva ihop det, för vi har ju fått en till inbollning att vi ska prata lite om grunchen.
Mm. Ja, men okej, men jag vill säga så här då om de namnen så, att det synd att en så pass extremt likeable person som Dave Grohl är och en så pass talangfull artist som haft så många framgångsrika band inte haft ett bra band.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag vill säga en ja.
Alltså så här, jag önskar att jag tyckte om hans olika projekt mer än vad jag gör. Det är inget av det som är dåligt, men det är inget av banden som är för mig.
Nej.
Alltså, det är väldigt begränsat. Det finns någon låt här och där som är hyfsad.
Ja, jag håller med dig faktiskt helt och hållet.
Jag är svag för Nirvana, Something in the Way, men i övrigt... Ja, det är okej.
Okay. Ja, ja. Nej, men jag håller helt med. Jag är också exakt så. Det är också verkligen en artist och ett band som jag önskar att jag tyckte bättre om musikaliskt än vad jag gör. Och ska jag ta någon favorit så är det faktiskt inget av det vi har nämnt hittills, utan jag tycker nog att det bästa som, eller det mest intressanta som Grohl har varit inblandad i, är väl Them Crooked Vultures egentligen.
Ja, alltså jag skulle nog säga att det jag tyckte bäst om det han gjort är väl Tenacious D som trummis.
Ja.
Men även där så är inte han den mest kanske drivande personen. Så det är kanske inte riktigt hans band som de andra grupperna har varit på sätt och vis. Nirvana kanske inte heller var hans band på det sätt som Foo Fighters är till exempel. Eller...
Fast Them Crooked Vultures är, vill jag väl
också... Det är väl en supergrupp, va?
Ja, som där ska sägas, nu kommer jag inte ihåg, de har en keyboardist som jag inte kommer ihåg dit vad han heter, men sen är det Josh Homme från Queens of the Stone Age och sen John Paul Jones från Led Zeppelin som är den. Och, men jag håller med dig, det problemet är att det finns inget band som ens har gjort så här, som är tillräckligt intressant för att så här, det här vill jag verkligen se, eller det här tycker jag liksom har gjort en helgjuten skiva, utan det är en låt här och där som är...
Nej, för alltså, när man ser typ så här, Dave Grohl i intervjuer och hur han liksom pratar om både sin musik och hur han pratar om fansen och liksom hur han bryr sig om människor och både kulturutövare och kulturuppskattare på alla tänkbara sätt, på ett väldigt fint och likeable sätt, så är det ju trist att man inte vill köpa hans produkt på något sätt. För det hade ju liksom varit en fin grej. Så. Det är ju någonting som ökar intresset och liksom så här välviljan till att konsumera hans kultur så på något sätt. Men på något sätt så blir det typ inte bättre än hyfsat.
Nej, och sen är det ju svårt...
I mina ögon.
Nej, ja, nej, men det är det här som är så intressant. För att det är svårt för oss att säga att vi har rätt och andra fel med tanke på att... Alltså, kommersiellt...
De har ju många fans
att
lyssna.
Ja, det är svårt att säga att Foo Fighters inte lyckat på något sätt. Men det appellerar inte till mig.
Nej, det är jävligt okej.
Okay. Ja, det är jävligt okej. Okay.
Och det är ett problem på något sätt.
Ja. Jo, men
jag hade velat tycka att det var bättre.
Ja. Men då ska jag också säga så här, att Nirvana är ju ändå bland det minst dåliga som kommer ur grunchen.
Ja, det minst dåliga som kommer ur grunchen är Alice in Chains.
Det kan det vara. Jag är jävligt oinsatt där också. Men det har också att göra med att jag tyckte allting var skit.
Jag förstår. Jag är inte beredd att argumentera mot.
Nej.
Det kan jag inte riktigt påstå. Jag har haft väldigt svårt för Eddie Vedder och Pearl Jam.
Mm.
Svår sång kan jag tycka. Och som sagt, Nirvana tyckte jag stundvis var alldeles för grått. Och sen också mycket märkligt musikaliskt stundvis. Jag har för mig att de har ett outro på en platta. Alltså sista låten är typ bara 6 minuter av oljud.
Ja,
vilket jag har svårt att motivera. Och låten Big Cheese.
Ja.
Jättemärklig grej.
Ja,
släppa en låt om en stor ost.
Men allt är liksom så här. Du vet när Pearl Jam blev så jävla stora och kom med, vad heter skivan? Alive, Ten och sånt där.
Ja, Ten är väl den stora, största skulle jag säga.
Ja. När de släppte det där och sen började han sjunga, jag bara, så här, det här är ju verkligen riktigt, och nu finns det ju faktiskt säkert någon som inte håller med, men det här är ju piss. Det här är riktigt jävla skitdåligt. Och sen tänker jag så här, vet, genom åren så har jag om och om igen tänkt så här, jag kanske hade fel och försökt lyssna. Ja, men nej. Ja. Varje gång så bara så här, jag hade rätt.
Jag har försökt omvärdera också.
Det går inte.
Nej, alltså mycket är svårsmält av någon anledning. Ja. Och för grått och för... Det tilltalar liksom inte så.
Nej, och till och med när han har gjort, du vet, när Eddie Vedder har gjort solo-grejer med singer-songwriter-stuket, så tycker jag så här, men det här kan jag lyssna på. Det här är schysst. Utan det är just liksom den hela grunge-grejen tycker jag bara är tråkigt.
Ja, den tillförde inte as mycket för oss. riktigt sådär, kan jag inte påstå. Nej. Det är som sagt för en del bara Alice in Chains som jag typ aktivt lyssnar på och själv slår på. Så, och det blev i mångt och mycket på grund av att de hade mycket heavy metal-influenser, ja. Och deras sound tycker jag stack ut lite grann från de andra. Och samtidigt så, alltså grunge-banden, många av dem har inte asmycket gemensamt.
Nej, det är ju en ganska spretig musikstil.
Ja, framförallt så är de väl grå och ganska så inte ett sägande många gånger.
Ja.
Alltså, Soundgardens Black Hole Sun är typ bland den sämsta rockhit som någonsin har gjort.
Ja,
jag tål inte den.
Nej, jag förstår vad du menar. Jag skulle nog vilja hålla... Jag håller med. Jag tycker nog att Alive med Pearl Jam är sämre. Mm. Jag tycker nog att om vi ska sträcka oss bort från genren så vill jag hålla... Alltså, Contender som den sämsta rocklåten genom alla tider är Addicted to Love med Robert Palmer. Det kanske är tidernas sämsta rocklåt.
Jag tror inte jag har hört den.
Nej, grattis. Men det, och det här avspeglar sig allting även när vi kommer till kläderna. Så det är så här, du ska klä dig i saker som sitter så dåligt som möjligt, som är så fula som möjligt och som egentligen får dig att se som...
Saker du har tagit från upphittat lådan.
Ja, eller pappas garderob.
Ja, och om du har en pappa som inte ser särskilt bra ut.
Ja,
och utan ser väldigt alldaglig ut.
Och som har slagit dig och sen lämnat hemmet.
Antagligen, ja. Lite och nu hämnas det genom att ta hans kläder.
Och det är inte nog där heller. För problemet var att de... Vad som hände var ju inte bara att de där liksom fick dominera hela musikscenen. Utan plötsligt skulle andra band, som tidigare faktiskt varit rätt jävla bra... Mm. Börja låta så, alltså de influerade såna, och det förstörde ju en massa andra musikstilar efter vägen också.
Ja, och deras image också.
Ja.
Helt plötsligt började man se och låta sämre ut. Mm. Och jag förstår inte riktigt poängen.
Nej, inte jag heller. Jag tycker bara att det var skit helt enkelt. Så det är väl egentligen våran take på grunchen.
Ja, jag hoppas att lyssnaren som ställer frågan är nöjd.
Och avslutningsvis, det som de lämnade oss i själva... Nu när ändå världen har återhämtat sig lite... Så här, typ,
från vad? Pandemin?
Från grunchen, 25 år sedan. Så det som lämnade...
Den första pandemin.
Ja, det de lämnade oss med var Creed, Nickelback och Takida typ.
Ja, men lite grann så. För jag menar, Takida är ju Sveriges Nickelback.
Ja.
Det går ju inte att förneka.
Nej, och grejen är så här, jag tycker inte illa om det där bandet. Jag tycker bara de är helt ointressant. Det är så här, det har ju hatats rätt mycket på de där banden av folk.
Ja.
Jag tycker inte illa om dem på något sätt. De bara inte är någonting för mig.
Nej, de är mer än jävligt okej. De är mest okej.
Ja, och grejen är så här, jag förstår när folk har sagt så här, men Nickelback, de är ju typ bäst i sin genre på det. Ja, absolut.
Men varför genre att vara bäst i?
Ja, men det där med det, så de är ju bäst på det de gör, men det intresserar mig inte alls.
Nej, det är som att vara bäst på gång. Skitsport att vara bäst på.
Vi är bäst av dem som inte springer sitt fortaste.
Exakt.
Okay.
Men det är ju det som det är. För att alltså, gång är ju 0% edge. Mm. Sett till vad det skulle kunna vara med 110 meter häck eller typ alltså sprint eller maraton, ja. Eller vad det nu kan vara för någonting. Höjdhopp för den delen. Mm. Men gång som sport.
Nej, jag vet. Det är konstigt.
Det är inget häftigt i det. Det finns inget som är farligt. Och det är väl det.
Nej, men det är väl det där med att
alla går ju hela tiden.
Ja, och lite är väl problemet just med... Jag vet inte om vi har pratat om det här. Då får de leva med. Men problemet är väl alltid... Och jag kan väl blotta mig själv med... När det gäller alltså varför man lyssnar på rock så ska det någonstans vara lite skitigt och lite farligt.
Ja, absolut.
Och det finns inget farligt i det.
Nej, det gör det liksom inte så. Det blir liksom polerad smuts på något sätt.
Mm.
Jag förstår inte vad poängen skulle vara i så fall.
Nej.
Det är inte hela poängen med att vara lite farlig. Oavsett om det liksom är en falsk bild av det hela. För en själv eller för andra är det liksom en myt som man försöker spä på. Nej, eller bygga av oklar anledning. Men...
Det här, alltså grejen är ju där man kommer tillbaka till hela tiden så här, saker och ting måste faktiskt inte vara, det kan låta konstigt, det måste inte vara äkta, men det måste kännas äkta.
Exakt,
alltså precis. Bruce Springsteen har byggt en hel, nu är inte Bruce Springsteen någon, absolut, ens i närheten av någon favoritartist för mig, men han har ju byggt hela sin karriär på att folk tycker att det känns äkta. Alltså,
ja.
Till och med alltså, hans fans vet ju om det här, att han är inte arbetarklass.
Nej.
Men han är fan bäst på att kännas som arbetarklass.
Precis, förmedla arbetarklasskänslan. Och det är väl det som räknas i slutändan.
Ja,
att få det verka trovärdigt.
Och det, jag menar, jag som kommer liksom från punksidan ganska mycket känner så här att det måste inte vara äkta. Det måste liksom, det behöver inte vara den här stay true grejen, men det måste kännas äkta.
Exakt. Det är ju det som på något sätt är målet. Förklart man förstår på något sätt att det är underhållning i syfte att sälja i någon mån i alla fall. Och det blir ju för att det måste om man ska överleva på konsten så på något sätt. Men det får inte bli för pajigt helt enkelt.
Nej, men verkligen. Och sen tror jag också att det finns ju ett motsatsförhållande i det där också. För det kan vara åt andra hållet när någon kommer och bara är pajig, men gör det genuint med en kärlek. Så tror jag,
då funkar det. Ja, säg till Nishesi.
Till exempel, jag har ett annat bra, ett svenskt exempel som jag tycker, som har liksom grindat ner alla haters i slutändan. Det är Markoolio.
Ja.
Alltså, han kommer in och så gör han en plojgrej av, du vet, när svensk hiphop var så här creddig och saknade ganska mycket självdistans även om de ville låtsas att de hade det. Så kommer Markoolio och bara var pajig. Men idag så tror jag de flesta så här, men fan vad han genuint har gjort sin grej hela tiden och verkligen bara när folk liksom har kastat skit på honom. Bara så här, ja men ni kastar skit när jag gör min grej bara.
Har folk gjort det genom åren? Jag har inte någonsin uppfattat eller upplevt den biten.
Ja, men jag tror inte folk har tagit honom på allvar. Men nu,
nej, ja. Det köper jag.
Ja, jag tror inte folk har hatat på det sättet. Men det jag vill komma till var att om du nu frågar även de här kanske riktiga, alltså hårda rapparna, alltså de som faktiskt räknas som de här mer genuina, vad de tycker om Markoolio.
Så skulle de nog säga kul kille.
Ja, och faktiskt att de ger honom cred, alltså respekt för det han har gjort egentligen.
Alltså han har ju varit bra på det han har gjort, även om det har varit med en parodisk liksom approach. Ja. På samma sätt som att Steel Panther en gång i tiden varit bra på det de har gjort, ja. Även fast en parodisk approach. Och i mångt och mycket handlar det väl om att dels hitta humorn i de pajiga tendenserna inom sin respektive subgenre eller subkultur, så samtidigt som det gäller att ha tillräckligt mycket sinne för melodi och musikalisk flow på något sätt så.
Ja.
Och det, alltså, det har ju Markoolio haft. Han har ju haft många hitvänliga låtar.
Ja, men det håller jag med om. Och det här tycker jag är intressant, för jag menar Steel Panther har ändå på något sätt blivit en av de största i genren. I en genre som är ganska så där liksom ta sig själv på allvar genre, så twistar de det. Medan ett annat band som kan jämföras med, ta Spinal Tap till exempel.
Ja.
Som är, ja visst, filmen är ju ikonisk, men bandet Spinal Tap som har turnerat till och från har ju aldrig
haft den typen av following.
Nej, och fått den cred om det här sättet. De är liksom så här, ja, de är ett plojband och folk känner till dem på grund av filmen. Men det är väldigt få, de har mig vetligen så har de väldigt få genuina fans på samma sätt som Steel Panther har.
Ja, det är väl korrekt. Jag kan inte ens minnas mig hört en enda person säga att de är ett Spinal Tap-fan.
Nej.
Jag kan inte minnas en enda tillställning där någon i umgängeskretsen slagit på en Spinal Tap-låt.
Nej, det är inte det som är grejen. Utan det man gör det är att man sitter och drar repliker från, inte låtar, utan man drar repliken från filmen. Ja. Och framförallt då This Goes to Eleven-grejen som är kanske den mest klassiska.
Ja, och den känns ju också som att den är printad i liksom alla möjliga typer av musik, instrumentkataloger och förstärkare, försäljningsannonser och liknande.
Mm. Jag har en grej till som jag vill ta upp.
Ja.
Och det här vi pratade om med att konsumera musik och alltså kultur, alltså populärkulturen 2024, så har jag kollat en del på olika festivaler och sånt, och rockfestivaler, och kollat vad som finns. Och dels är min grej så här, fan vad, och det är ju min åldersgrej, priserna har ju dragit iväg. Det är rätt jävla dyrt att åka festivaler.
Det är svindyrt.
Det kan vi bara konstatera, nummer ett. Så all cred till de festivaler som försöker hålla ner biljettpriserna.
Ja.
Det är nummer ett. Men det var inte det jag skulle komma till.
Nej.
Utan jag skulle komma till fenomenet Giants of Rock. Känner du till det?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Informera mig.
Ja, Giants of Rock ska hållas på två ställen. Ska hållas söndag 7 juli, inget betalt samarbete ska vi nu säga. Söndag 7 juli på Gärdet i Stockholm, och sen så kör de fredagen följande därefter på Bananpiren i Göteborg. Men,
söndag 7 juli i Stockholm Gärdet. Ja. Inte Stockholm Fields på Stockholm, alltså Gärdet på Stockholm.
Jo, men inte den dagen kanske.
Alltså Doja Cat är 7 juli.
Är det?
Det är jag ganska övertygad om.
Det här låter skitskumt. Ah, ja.
Mycket skumt.
Ja, men i alla fall så är deras konceptet, alltså tagline, är upplev över 100 av tidernas största rocklåtar live. Och då tänker man ju så här, nu är det den här grejen att veta att det kommer någon typ så här Rhapsody in Rock med Robert Wells eller så.
Mm-hmm.
Som ska köra, eller typ en orkester. Men då har de i alla fall gjort så att de har tagit de där stora låtarna. Sen har de tagit in artister som ligger ganska nära artisterna som gjorde det från början.
Okay.
Så nu ska jag bara liksom dra lite av line-upen här. För att det är inte samma band som kör alla låtar, utan de kommer in och kör hits då. Dave Evans, som då är AC/DC's originalsångare. Vi pratar alltså om en kille som sjung före Bon Scott.
Mm. Ja, jag känner till namnet.
Fran Cosmo performs Boston, alltså deras gamla lead singer. Kim Marcello performs Europe. Du förstår hela konceptet.
Ja.
Paul Di'Anno performs Iron Maiden. Mickey D performs. Alltså, de har hittat typ en medlem från varje band som kommer med ett kompband och kör låtar från sitt band.
Right.
Och så ska de bara, och grejen är så att de får inte köra obskyra grejer, utan de ska bara mata ut. Jag förutsätter att Mickey D får spela typ Ace of Spades och möjligtvis Overkill.
Mm. Ja.
Och något mer.
Det liksom, låter rimligt.
Kim Marcello får spela Final Countdown och så vidare och så vidare.
Yes.
Vad tycker du om det här?
Alltså tanken är ju god, men det, liknande saker har ju gjorts förut och med väldigt väldigt svagt resultat.
Ja.
Du hade, nu kommer jag inte ihåg vad den konstellationen hette, men vi hade något liknande typ så här 2015 kanske, så där, där man gick ut med att man skulle ha folk på scen i form av Phil Anselmo från Pantera, Vince Neil från Motley Crue, det skulle ha typ, jag för mig att man skulle ha haft Rob Halford från Judas Priest, och i slutändan så var det typ så bara hälften av namnen som hade utannonserats som faktiskt var på plats, och det bytte sångare vart tredje låt, och då var det typ en paus på en alldeles för lång stund innan man körde tre låtar till.
Uh-huh.
Och det var ny paus innan det var ny sångare och tre låtar till, så att jag är skeptisk till det, för att jag tänker mig att rent så logistiskt och praktiskt så tror jag inte att det är ett hållbart underhållningsperspektiv, utan jag tror att det kommer bli väldigt stökigt och väldigt omständigt.
Mm.
Och framförallt så tänker jag typ att det blir lite teateruppsättning på något sätt.
Ja.
Lite estet vad de skulle kunna hitta på roliga filmen typ.
Ja, men problemet är alltid så här att jag har så jävla svårt för, alltså för mig så blir det här det blir tributeband, även om alla de här liksom i någon
del, har koppling,
alltså, och inte bara koppling, utan så här Paul Di'Anno, alltså jag lyssnade på, apropå du vet att vi har pratat om att jag inte kan lyssna på Maiden, så lyssnade jag på Prowler idag.
Ja.
Och jag menar Paul Di'Anno, du vet när han gjorde de här mer punkiga grejerna med Maiden i början.
Yes.
Tycker jag fortfarande är svinbra.
Det tycker,
alltså, jag tycker att det är kul att lyssna på. Men däremot att då att han ska vara där för att reppa Maiden
känns
konstigt.
Ja.
Däremot så vet jag en liknande grej som jag kan köpa i mycket högre utsträckning. Det var att på min födelsedag kommer Kim Marcello, Mickey D and Friends, och spelar i vår hemstad Västerås.
Okay.
Men då är kopplingen så här, han ska med två kompisar som är mycket mindre kända då, och inte någon Motorhead-koppling, ska han köra Motorhead-låtar kombinerat med att han pratar om sin karriär och anekdoter.
Okay.
Det konceptet tycker jag är häftigt. Det gillar jag.
Ja.
Och jag är mycket mer intresserad. Och inget ont, alltså jag gillar skarpt Mickey D. Alltså sådär. Men, och inget ont om det. Men jag tycker konceptet att lyssna på Mickey D när han pratar är mycket mer intressant att höra än att höra om hon spelar Motorhead utan Lemmy.
Det är nog mycket möjligt att jag skulle vilja hålla med om också. Men sen har jag inte aldrig tyckt att det har varit asintressant att lyssna på Motorhead heller. Alltså de är hyfsade så, ja. Men det är ju lite enformigt kanske så.
Ja, det, jag förstår ju exakt vad du menar. Det är ju så här, jag hade, skulle nog även med Lemmy kvar i livet och liksom hela den set, jag tänkte säga originalsättningen, men jag menar den sista sättningen då med Phil Campbell och Lemmy och Mickey D. Så Jag hade absolut, hade de kommit till exempel till Västerås eller jag hade varit i Stockholm, så hade jag absolut kunnat gått och sett dem. Men det är ingenting som hade varit något högt på min lista.
Nej, så i slutändan så är det hyfsat.
Ja, och
även om jag hade önskat att jag tyckte bättre.
Ja, men grejen är, jag kan till och med tycka att grejer, alltså enstaka grejer av Motörhead är riktigt jävla bra också. Det tycker jag faktiskt.
Ja, men God Was Never On Your Side tycker vi bägge två om.
Ja.
Jag gissar på att vi bägge två är fans av låten R-A-M-O-N-E-S.
Jajamän, ja. Briljant hyllning till Ramones. Och ja, Ace of Spades faktiskt.
Hellraiser.
Ja, men det finns massor. We are the crew.
Road crew.
We are the road crew. Ja, men det finns låtar.
Det finns låtar.
Mycket
givetvis,
bra låtar.
Givetvis.
Men jag håller med dig i sak också. Så här, det blir nog lite för länge att stå på konsert och lyssna på. Ja. Motörhead, så. Men oavsett vad.
Konceptet för det här, vad heter det?
Giants of Rock.
Giants of Rock. Jag tror inte på det.
Kan de kanske skulle kunna döpa den till Related to Giants of Rock.
Ja.
Friends of Giants of Rock. Ja. People who have played with Giants, ja, of Rock.
Mer så, fast det är ju inte typ någon riktiga giganter där. Alltså jag köper att man Mickey D får klassas som
är
gigant.
Gigant.
Ja.
Det får man faktiskt säga.
Sätt till hans CV, alltså absolut. Han räknas.
Har man spelat, och det spelar ingen roll om vi pratar originalsättning och så. För mig så är han, alltså han är Motörheads trummis.
Han är en betydande Motörhead-medlem, absolut.
Ja. Och nu spelar han i Scorpions. Och att vara som svensk trummis, spela i två världs hårdrocksband, ja, tycker jag ändå får säga att då är man en gigant.
Och han innan Motörhead så spelade han väl tillsammans med King Diamond.
King
eller?
Diamond, och ja, han spelade även med Dokken också under en period.
Ja, precis. Så han räknas till Giants of Rock.
Ja,
absolut. Men jag tror att han är den enda på listan som gör det.
Ja, och jag fick också höra att, eller höra, jag har nog läst mig till någonstans, att när Halloween skulle spela in någon av sina plattor, kommer inte, det är nog den Rabbit-plattan som jag inte kommer, du kan de här titlarna bättre än mig.
Jag kan inte Halloween avspra,
någonting där Pull a Rabbit Out of Your Hat någonting. Men i alla fall en skiva. Då var de, blev de av med trummisen och var så här, vem kan spela? Och så var det någon som hade föreslagit Mickey D, right. Och de var så här, men han är inte power metal trummis. Och så här, jo men han har ändå kört med dels körde han med King Diamond, han har också spelat med Dokken. De tar in Mickey D, ger honom några timmar, du vet, och testar liksom dubbla baskaggar och så. Och sen går han bara in och acear skiten. Och de bara så här, det där är ett proffs.
Det kan jag mycket väl tänka mig.
Och det gillar jag.
Ja, han är ju proffs ute i fingerspetsen och så, och kan väl typ axla rollen som trummis i mer eller mindre vilket band som helst. Så jävla duktig på han gör uppenbarligen.
Verkligen. Såg du Polarprisgalan när Metallica fick Polarpriset?
Ja.
När han kör Whiplash tillsammans med Dendrix Lyxzén.
Ja.
Oerhört bra version.
Riktigt bra.
Ja. Så ja, älskar Mickey D, inte så imponerad av det här konceptet.
Nej, och framförallt liksom som helhet låter alldeles så svagt namnmässigt. För Dave Evans är absolut inte Giants of Rock.
Paul Jano är inte längre Giants of Rock heller.
Nej, att han en gång i tiden sjöng på Maiden-plattorna från 1980 och 1981 håller liksom inte som Giants of Rock.
Nej.
Idag.
Dave Bickler performs Survivor.
Vem av medlemmarna är det?
Ex-lead singer of Survivor.
Okej.
Okay. Men det vet man inte vilken sättning heller. Jag vet inte ens vem som, alltså jag skulle inte ens kunna säga vad sångaren som heter, alltså om det är Bickler som sjunger Eye of the Tiger eller om det är någon annan.
Nej, det måste jag faktiskt vara ärlig och säga att jag har inte koll på heller vad sångaren i Survivor heter. Nej. Eller hette.
Jag måste också säga, vi ska runda av nu.
Ja.
Det har ju blivit min roll, det har vi bestämt redan, det är min roll att säga när vi ska runda av.
Du har koll på den biten.
Men jag vill också säga att vi har varit ganska kantiga idag och det känns uppfriskande på något sätt.
Absolut, det håller jag med om. Det är mycket trevligt att vara kantig.
Ja, men vi återkommer framöver och då hoppas vi att vi får in nya tankar som vi ska få uttala oss om.
Det låter mycket bra.
Och så kanske jag ska försöka konsumera lite mer kultur.
Jag ska prova det också.
Bra. Hade du något mer du ville ta upp förresten?
Nej.
Nej, bra.
Jag är nöjd.
Då säger vi så. Puss.
Tja.
Hej.